Detta lektion nummer 15. Då har vi alltså hunnit med hälften av förmiddagslektionerna. För det är tredje timmen och det är den sista dagen i första veckan, 16:e. Och låt oss nu gå vidare med syndafallet i förhållande till tron. Vi har alltså konstaterat att människan blev en prestigevarelse i syndafallet. En som inte orkar med sig själv med mindre än att hon kan hänga på sig ett fikonlöv. Att skyla sin nakenhet, skam och förnedring. Och det här, det får nu en intressant och väldigt praktisk konsekvens. Människan får mycket svårt att ta emot kärlek. Ju mer prestige det finns i en människas liv, desto svårare har människan för att ta emot verklig kärlek. Prestigen är det stora hindret i kärlekskommunikation. Och kom ihåg att när vi talar här om prestige, så handlar det inte bara om högmod, utan det handlar lika mycket om missmod. Och bortanför både högmodet och missmodet handlar det om människans benägenhet att se på sig själv. Ju mer en människa ser på sig själv, desto svårare har hon att ta emot kärlek. Det här kan vi förstå på olika sätt. Vi kan ta den här bilden av Adam där han plötsligt står och upptäcker att han är naken och skäms för sig själv. Detta att människan skäms för sig själv och är fientlig mot sig själv om hon inte kan göra sig acceptabel i sina egna ögon med diverse fikonlöv. Det gör alltså att människans grundattityd, den fallna, köttsliga människans grundattityd till sig själv är ett oaccepterande. Hon kan bara acceptera sig själv och eventuellt tycka om sig själv om hon så att säga lyckas med något. Om hon äger något, om hon klarar något, om hon är någonting som visar att hon är avviker förmånligt ifrån alla andra på någon punkt. Om det så ska vara att ha världsrekordet i pannkaksätning. Om du vill få en bra uppsättning fikonlöv, så är Guinness rekordbok en mycket bra läsning. Du kanske kan hitta på något eget världsrekord, vad vet jag. Svajmastklättring eller något. Och då blir människans mottaglighet för kärlek på något sätt relaterad till fikonlöven och inte till henne själv. Eftersom hennes eget accepterande av sig själv är relaterat till fikonlöven, så blir hennes förmåga att ta emot kärlek från omgivningen också relaterat till fikonlöven. Och det är så lurigt därför att fikonlöven är ju inte hon själv. Utan då råkar man ut i tomhetens välde igen. Vi antar att du lyckas superbra. Du blir världsstjärna i tennis. Du vinner Wimbledon 8 gånger i följd. Och alla beundrar dig, så det är inte klokt. Och då tänker den falla människan, då ska jag verkligen få vad mitt hjärta behöver. Oh nej, det får du visst inte. För du hamnar plötsligt i den situationen att du undrar hur många av de här människorna som går runt och smickrar dig som egentligen tycker om dig. Och hur många som bara beundrar dig för att få vara med på fotografierna igen till veckan och sådär. Alltså, hur många vill dela ditt fikonlöv? Och hur många tycker om dig? Så du kommer plötsligt till den situationen att du kan inte ta emot kärlek från någon där, för du går omkring och misstänker alla för att bara vara ute efter dina fikonlöv. Okej, en vacker dag brakar du igenom. Du vinner inte Wimbledon för 9:e gången i följd, utan du kommer bara till kvartsfinalen. Och alla skriver ju ner dig i tidningarna så att det är inte klokt. Och det talas om krasch och tragedi och det är slut med dig och i den stilen. Fick det naturligtvis inte alls, är det bara slut med ditt fikonlöv. Om det nu inte råkar vara så att du var förkyld just den dagen och klappade igenom för det. Men någon gång får du ju ta slut med också med en Wimbledon-karriär, så varför inte? Vi säger att det är 9:e gången det är slut. Ja, då försvinner naturligtvis massor av beundrade här som agnar för vinden. Och kvar står bara några stycken. Det vill säga de som tyckte om dig och inte ditt fikonlöv. De som härdade ut med dig trots alla dina fikonlöv och som fortfarande är trogen till dig när du har blivit av med dem. De visar sig antagligen inte vara så många, men deras trofasthet är ju guld värd, eller hur? Alltså är det så här att om du inte gör bort dig, så kan du aldrig veta vilka vänskap som är uppriktig. Eller hur? Det är bara den som har gjort bort sig som kan veta att kärleksförklaringen ifrån någon annan är ärligt menad. Och det är lustigt nog bara när vi har gjort bort oss som vi verkligen kan ta emot kärlek. Om bara inte skammen hindrar oss. Vi läser en ljuvlig text om det här, Lukas 7:e kapitel. Med början i 36:e versen. Och en farisé inbjöd honom till en måltid hos sig, och han gick in i fariséns hus och la sig till bords. Nu fanns där i staden en synderska, och när denna fick veta att han låg till bords i fariséns hus gick hon dit med en alabasterflaska med smörjelse. Hon stannade bakom honom vid hans fötter, gråtande, och begynte inte väta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt huvudhår och kysste ivrigt hans fötter och smorde dem med smörjelse. Men när farisén som hade inbjudit honom såg detta, sa han vid sig själv, vore denna en profet så skulle han känna till vilken och hurudan denna kvinna är som rör vid honom. Han skulle då veta att hon är en synderska. Då tog Jesus till orda och sa till honom, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. En man som lånade ut penningar hade 2 gäldenärer. Den ena var skyldig honom 500 silverpenningar, den andra 50. Men då de icke kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade och sa, jag menar den åt vilken han efterskänkte mest. Så sa han till honom, rätt dömde du. Och så vände han sig åt kvinnan och sa till Simon, ser du denna kvinna? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men ända ifrån den stund då jag kom hit in har hon inte upphört att ivrigt kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med smörjelse. För den skulle säga dig, hennes många synder är henne förlåtna, hon har ju också visat mycket kärlek. Men den som får litet förlåtet, han älskar och litet. Sedan sa han till henne, dina synder är dig förlåtna. Då blir ju inte det som var bordsgäst jämte honom att säga vid sig själv, vem är denne som till och med förlåter synd? Men han sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Här är det ju så intressant att göra en jämförelse mellan farisén Simon och denna prostituerade kvinna. För att mycket lätt halkar vi in i ett fikonlustänkande och tänker så här, att Jesus älskade henne mycket mer än honom. Det blir ju ändå happy end för henne på ett helt annat sätt än för honom. Och det måste ju bero på att Jesus älskade henne mer. Det gjorde han inte. Jesus älskar alla barnen på vår jord. Ja. Men hon var mottaglig för kärlek och det var inte han. För hon hade gjort bort sig. Och det hade inte han. Utan han satt ju lite på sina höga hästar. Tänk vad mycket prestige här var i omlopp nu. Här sitter nu han, den fine farisén, och ska bjuda landstryka predikanten på en måltid i sitt hus. Han får komma in tagen till påseende. Ingen hälsningskyss förstås, det kan man ju inte göra, för att Då kunde man kanske bli identifierad med hans konstiga sekt, och det vore ju förfärligt. Utan det var ju en nåd att han överhuvudtaget fick komma dit och dela några köttbullar och makaroner med den fina farisén. Och han smorde inte huvudet med olja och alltihopa det här, utan han var som sagt tagen till påse. Men nu ska vi se vem det här är. Och det kommer den här horan in också. Nu ska vi verkligen se om han är en profet, sitter då Simon där och tänker. För nu ska vi testa den här Jesus. Tagen till påseende. Nu ska vi se om han håller måttet. Är han mer än jag eller är han mindre än jag? Hepp, vad mycket prestige. Och här kommer alltså denna kvinna in. Hon har gjort bort sig totalt i tillvaron. Hon vet det. Simon vet det. Och Jesus vet det. Alla vet. Hon har gjort bort sig fullkomligt. Men hon kan ta emot kärlek. Därför att all verklig kärlek är nåd. Är du inte mottaglig för nåd, så är du heller aldrig mottaglig för annan kärlek. Och därav förstår vi att det finns ingenting som hindrar oss från att ta emot den kärlek vi alla längtar efter, så som just prestigen. Kärleken är universums starkaste kraft, men den kan hindras av ett enda fikonlöv. Gud älskar alla människor. Och ändå upplever de flesta sig oälskade. I praktiken är det här alltså en oerhört viktig sak som man möter i själavård. Att få lösa människor ifrån prestige på ett sådant sätt att de är mottagliga för kärlek. Ofta finner man när människor har genomgått olika former av förnedring i sitt liv att de har svept in sig i ett skal av tuffhet. Och det där är väldigt lätt att känna igen. De behöver ju inte komma i skinnpaj och nitkalsonger, utan de... utan man kan ju också se det liksom bara i ansiktsuttrycket och sättet att föra ett samtal. Att det finns någon sorts önskan om att nu ska vi ha någon vägg här. Och det vill jag råda dig till. Att låt aldrig en sådan människa gå ifrån ditt samtal utan att du har erbjudit honom möjligheten att överlåta sin tuffhet till Herren. För det där skalet, det hindrar aldrig människors elakhet. Den når alltid in ändå. Och tuffheten är ju bara en mask att dölja att elakheten når ända längst in. Men det ödesdigra med tuffheten är att den hindrar kärleken från att komma in. Den är ett filter som stänger ut i kärleken och släpper in elakheten. Och den är inte alls ett så bra skydd som man tror. Utan att de får överlåta sin tuffhet. Och sen kan lägga händerna på dem och bjuda tuffheten att försvinna. Jätteskönt. Jesu namn. Jesus vill alltid att vi ska vara utan tuffhet. Så du behöver inte undra om han ställer upp på det eller inte. När väl personen har överlåtit det här. Och sett det i sitt liv. Därför det här är alltid något som hindrar. Att en människa har mycket synder i bagaget hindrar inte Jesus från att utföra sitt verk. Men att vi har prestigen till att inte vilja hosta fram det vi går och bär på, det hindrar här. Och både högmodet och missmodet. Tänk den här kvinnan, hon kunde ju suttit hemma och sagt, uff jag är så usel, uff jag är så usel. Jag vågar aldrig gå till den där Jesus. Men hon kom i alla fall. Och jag tycker att det här är också någonting att verkligen sätta sig ner och begrunda. Jag menar, vad hon var på hugget, den här kvinnan. Tränga sig in i fariséens hus av alla människors hus. Mitt hem är min borg, det gällde verkligen på den tiden. Man släppte inte in kreti och pleti hur som helst. Och här kommer hon objuden och tränger sig in till hans fina måltid. Och det är ju helt klart vad Simon tyckte. Han tyckte att hon skulle kastas ut. Och det måste hon veta att han tyckte. Och ändå kommer hon. Jag menar, en sån mottaglighet till kärlek, god vän. Och det där, det undervisar Hebreerbrevet oss om i det fjärde kapitlet. Där vi kan läsa 14 till och med 16 verserna. Eftersom vi nu har en stor överste präst som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. För vi har inte en sådan överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, liksom vi, dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det här är skrivet till kristna människor, och det här är helgelsens grundprincip. Därför att här i dessa korta verser ryms den attityd hos människan inför Gud som gör henne mottaglig för Guds kärlek. Och om bara vi blir mottagliga för Guds kärlek, så gör Guds kärlek resten. Fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. För allt hänger på hur vi beter oss inför nådens tron. När vi har blivit rättfärdiggjorda genom tron, så betyder inte det att du är fullkomlig. Det betyder inte att du hux flux har blivit förvandlad så att allt du gör är okej. Och hela din personlighet är fixad och kerad och avklarad. Nej, rättfärdiggörelsen innebär att du juridiskt har rätt att komma inför nådens tron. Alltså, den öppnar vägen för en kommunikation med Gud. På samma sätt som när två människor går och gifter sig med varandra, så är de ju fortfarande högst olika. Så där ljuvligt lika varandra blir man ju först kanske efter att ha bott ihop i 20 år. Men själva den där ceremonin i kyrkan, den gör det möjligt för folk att bo ihop resten av livet. Väldigt många går och gifter sig med Herren men umgås aldrig med honom. Och så undrar de, varför blir det aldrig någon helgelse av? Nej, tacka för det, ni träffas ju aldrig. Rättfärdiggörelsen innebär att vi flyttar ihop, men sen måste vi ändå umgås med varandra. Och det är helgelsen. När vi umgås med varandra, då börjar vi bli honom lika, därför att han har en personlighet som präglar oss. Hans kärlek förvandlar oss, om vi bara kommer i närheten av den. Och vi bara kommer i närheten av den med den attityden som gör det möjligt för oss att ta emot den. Och då finns det människor som kommer inför nådens tron och säger att ja, jag är så duktig så jag behöver ingen nåd. Med dem händer ingenting. För det är ett prestigetänkande. Sen finns det andra som säger jag är så usel så för mig finns det säkert ingen nåd. Men de händer heller ingenting. Därför att Hebreerbrevet säger du ska komma frimodigt med alla dina svagheter. Och det är alltså den prestigelösa attityden inför Gud. Den är mycket knibbligare att åstadkomma i människors liv än man tror. För vi vill vara frimodiga därför att vi inte har några svagheter i bagaget när vi går inför Guds tron. Eller också så kommer vi konkande på alla våra svagheter så ofrimodiga att vi nästan håller på att slå knut på oss själva. Och i ingen del av sammanhanget är vi mottagliga för den nåd och kärlek som hela tiden utgår ifrån honom som sitter på tron. Som har varit frättad i allting, som vet hur vi har det. Och som inget högre önskar än att få nå in i oss med sin kärlek. Men där står vi prestigeblockerade på olika sätt. Insvepta i mer eller mindre fikonlöv. Och kärleken studsar av. Ett fikonlövsparaply. Att ha frimodighet utan att förneka sina svaghet. Det är att komma inför nådens tron inte i någon egen identitet av något slag. Och inte för att söka någon heller, utan därför att han som sitter på tronen redan är den fulla identiteten. Men dessvärre så blir det ju oftare så som det står i Kolosserbrevet 2, där vi ska läsa ett avsnitt. Vi ska se, vi börjar i 16 vers. För vi börjar ju alltså bli överens om att det Herren är ute efter i våra liv för att så att säga lösa oss från syndafallets skada. Det är det som Bibeln kallar tro. Och med det begreppet menar vi nu alltså en sund kombination av självförglömmelse och Guds upptagenhet som får forma hela vårt liv. Ge det dess innehåll, ge oss vår personlighet. Det tror jag. Det leder till en vandring i anden. Det leder till att Herren har full handlingsfrihet. Det leder till att vi kommer in eller att vi kommer ut ur tomhetens välde. Bejaka det Herren har gett oss och ger oss och utför genom oss. Det är tro. Och att få växa i tro på detta sätt. Där hela tiden vår Guds gemenskap och Guds kommunikation är grunden för allt. Där ordet är någonting vi ständigt läser för att liksom det för oss samman med Herren och inte vi läser ordet som en formelsam. Att denna typ av liv får växa fram i våra liv, det kallar Bibeln helgelse. Det är ljusår ifrån det vi kallar helgelse som regel i våra församlingar. Där vi går och talar om för varandra hur vi borde vara. Och vi ger varandra så dåligt samvete så vi nästan knäcker sönder varandra och oss själva med. Och när människor ska fixa helgelsen, då brukar det bli så det står i Kolosserbrevet 2. Vi börjar läsa 16 vers. Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymodad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus. Låt inte segelönen tas ifrån er av någon som har sin lust i ödmjukhet och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner. Någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. Om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda från världens makter, varför låter ni då allehanda stadgar läggas på i lika som levde ni ännu i världen? Det ska du inte ta i, det ska du inte smaka, det ska du inte komma vid. Och detta när det gäller ting som alla är bestämda till att gå under genom förbrukning. Allt till åtlydnad av människobud och människoläror. Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara vishet eftersom där ligger ett självvalt gudstjänstväsende och ett slags ödmjukhet och en kroppens späkning. Men ingalunda ligger där i en viss heder. Det tjänar alena till att nära det köttliga sinnet. Här har du lagiskheten och superandligheten på en gång. Somliga som gör sig breda och uppblåsta med sina syner och uppenbarelser och andra med sina späkningar. Ett självvalt gudstjänstväsen. Uppenbarelserna blir fikonlöv och späkningarna blir fikonlöv. Allt sammans blir prestationer. Ingenting är vad det ser ut att vara. Detta är inte helgd. Men tyvärr är det ofta det vi förknippar med helgd. Helgelseprocessen, det som så att säga får den att rulla vidare, det är att vi får lösa ifrån prestigen. Istället för att bedriva församlingsprestige, så får vi lösa från prestigen så att vi blir mottagliga för Guds kärlek. Och så småningom också för människor. Halleluja. Och när vi alltså nu ska vi återvända lite grann till det här begreppet tro en stund igen. Och jag vill ta fram några texter eller några sammanhang där vi kan förstå att tron just är en sund kombination av självförglömmelse och Guds upptagenhet. Där Guds kärlek kan nå in i oss och där vi lever i trofasthet emot den Gud som älskar. Vi behöver inte slå upp det, men vi kan ju tänka på situationen där Mose och folket kommer upp ur Röda havet. Och så ser de hur vågorna slår över Farao och hans här, och så lovsjunger de. Och du kan leta länge i Bibeln om du ska hitta en bättre lovsång än den de sjunger på östra stranden av Röda havet, eller Sävhavet som det kommer att heta i ny översättning. Och så tänker man, ja detta, det är ju lovsång. Men då testar vi det emot vad vi nu har funnit om vad tro är. Guds upptagenhet, ja. Självförglömmelse, ja, jag vet inte. Och det visar Gud om senare. För 3 dagar senare står de mitt inne i öknen och inte har någon vatten. Och då är det så lagom självförglömmelse. Då är de så självupptagna så då har de glömt både Gud och Röda havet. Och frågan är ju alltid i våra liv hur mycket lovsången är beroende av att Gud just för ögonblicket har fört oss upp på Röda havet. Hur många under per tidsenhet måste Gud göra för att vi ska lovsjunga? Så här? Och det handlar inte om lovsången som prestation. För ibland kan vi också driva varandra till lovsångsprestationer. Lova Herren min själ, säger vi. Och jaga därmed på varandra att så att säga lovsjunga Gud. Utan det handlar egentligen om att vara så förkrossad i hela sitt liv. Så att lovsången alltid flyter fram. Inte att man tänker sig, ja, det var ju väldigt länge sedan du gjorde någonting som är Gud, men jag ska ju lovsjunga. Det sägs ju att jag ska lovsjunga, vi ska alltid lovsjunga, så nu lovsjunger jag i alla fall. Det är ju inte självförglömmelse riktigt. Jag säger inte att det är fel. Ibland kan det vara ganska nyttigt och det kan kännas som en sjutumsspik i köttet att man i alla fall lovsjunger här och beslutar sig för att göra det. Men man får ju lite grann vara vaken på sig själv så att inte det här blir ett nytt prestationsväsen. En ny självhelgelse. För ibland säger Bibeln att du ska alltid lovsjunga Herren. Tacka Gud i alla livets förhållanden. Och så får man en hjärnskakning när man läser i Jakob 5:13. Det står, är någon glad som man sjunger lovsånger? Nå, vilket gäller? Ja, det förstår du säkert själv. För sen har du bilden av Paulus och Silas i fängelset i Filippi. De lovsjöng ju inte för att Gud skulle släppa ut dem. Ibland så brukar vi betona att lovsången är ett vapen i kampen mot det onda så till den grad så att nu ska vi verkligen lovsjunga till här så öppnas alla fängelser. Ja, det är inte säkert. Paulus satt många gånger i fängelse, det var inte alltid han släppte ut. Utan Paulus och Silas, de lovsjöng i självförglömmelse och gudsupptagen. Inte i den självupptagenheten som säger att nu ska jag vinna seger över djävulen här genom att lovsjunga. Låt oss gå till Johannes 4:e kapitel. Och så tjuvtittar vi lite grann i Jesus samtal med kvinnan vid Sykars brunn. För hon kommer här och hon lever naturligtvis i en skam och social vanära. Och den har säkert många skrivit henne på näsan. Hon kommer till brunnen när det är som varmast på dagen för att slippa träffa någon annan antagligen. Men Jesus, han leder henne varligt och bestämt ut ur självupptagenheten och in i Guds upptagenhet. Tionde versen. Jesus svarade och sa till henne: förstod du Guds gåva och vem den är som säger till dig: giv mig att dricka? Som det står, tror jag, i nya översättningen: om du bara visste vem det är som säger till dig: ge mig att dricka. Se utanför dig själv. Om du bara visste min identitet, så skulle det förlösa dig ur din skam. Det är på nytt detta. Vi behöver inte ha någon identitet. Det räcker med Guds. Och sedan säger han: gå och hämta din man. Varför det? Därför att nu måste hon föras ut ur det här som är hennes vanära och skam. Hon måste ändå komma till en vila i detta att han som själv är Messias kan älska henne ändå. Om bara hennes skam får röjas ur vägen så att hon kan ta emot hans kärlek. Guds natur och vår prestigelöshet. Guds upptagenhet och självförglömmelse. Eller låt oss gå till Markus 5:e kapitel. Där vi i verserna 25-34 har den här berättelsen om kvinnan med blodgång. Nu var det en kvinna som hade haft blodgång i 12 år och som hade lidit mycket hos många läkare. Och kostat på sig allt vad hon ägde utan att det hade varit henne till något gagn, snarare hade det blivit värre med henne. Hon hade fått höra om Jesus och kom nu i folkhopen bakom honom och rörde vid hans mantel, till hon tänkte: om jag åtminstone får röra vid hans kläder så blir jag hjälpt. Och strax uttorkade hennes blod källa och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga. Men strax då Jesus inom sig förnam vilken kraft som hade gått ut ifrån honom, vände han sig om i folkhopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom: du ser hur folket tränger på och ändå frågar du: vem rörde vid mig? Så såg han sig omkring för att få se den som hade gjort detta. Men kvinnan fruktade och bävade till hon visste vad som hade skett med henne, och hon kom fram och föll ned för honom och sa honom hela sanningen. Då sa han till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid och var botad från din plåga. Jaha, din tro har hjälpt dig. Du var så säker på att du skulle bli botad så du blev botad. Nej. Nu ska vi komma ihåg. All frälsning är av nåd genom tro. Så du kan jämföra med hur det står i 30:e versen. Jesus förnam vilken kraft som hade gått ut ifrån. Vad var det som gjorde henne frisk? Var det tron eller var det kraften? Var det var kraften? Men hon var mottaglig. Kraften nådde in. Och här står vi på nytt inför någonting som vi har så svårt att uttrycka i ord. Så det nästan får uttryckas i bilder. Och jag tror bara man kan
förstå vad det är Jesus säger till henne när han säger gå i frid, din tro har hjälpt dig. Så säger han inte så här, du har suttit i 12 år nu och byggt upp en tro och nu var det dags. Utan vi får veta det, hon hade lidit mycket hos många läkare, jag älskar det. Och då hade man ju inte sådana raffinerade apparater som vi har idag i alla fall. Och under de 12 åren hade det snarast blivit sämre. Tänk dig 12 års invalidiserande sjukdom där det snarast blir sämre. Jag menar, efter några månader så där så infinner sig självömkan, eller hur? Och man börjar trösta sig själv och man undrar varför Gud inte gör något. Och han vill säkert inte ha mig, eller man börjar pumpa upp sig själv i olika känslomässiga attityder. Och det är säkert min fruktan och så vidare. Man börjar ägna sig åt allt min självbestigning. Vad är det för fel på mig eftersom det här inte funkar och nu måste det gå. Och nu så ska vi iväg någonstans här och se till och så vidare. Och på något sätt, och det där känner man och ser så ofta i själavård, att ju mer folk börjar gå rundgång i den här sortens tankar, desto svårare är det att hjälpa dem. Vi måste förstå att på något sätt hade självupptagenheten fått dö. Kristus blir allt. Den här övertygelsen som hon har om att får jag bara röra vid honom. Hon hade sett hans storhet. Hon hade sett vem han var. Det hade med hans person att göra. Hon hade sett hans identitet. På ett mycket djupare sätt än vad de andra. Det var många som rörde vid hans kläder. Det var många som knödde på honom, som det hette på göteborgska. Men det utgick inte kraft därför att de andra var inte mottagliga. Det satt så mycket fikonlöv i vägen så att det blev ingen kraft. Men hon var av med allt det här. Detta är saker att verkligen tänka över. Att vi får så förvandlas av Herr och av hela vår livsvandring så att vi blir allt mer och mer mottagliga för nåd. Ingenting är så viktigt i våra liv som att vi får bli för nåd. Och kom ihåg att nåden är nåd. Och nåd är den kärlek man bara kan ge till dömda förbrytare. Att vi inte är för stolta för att ta emot kärleken bara för att den är nåd. Eller för stolta för att tro att det inte finns någon nåd. Bara därför att vi är dömda som förbrytare. Utan att vi får bli mottagliga för nåd. Frimodigt inför nådens tron med alla våra svag. Låt oss ta ett annat sånt där lite festligt exempel. Vi går till Lukas 17. Där i verserna 11-19 så hittar du berättelsen om de här 10 spetälska. Till vilka Jesus säger gå och visa er för prästerna. Och när de var på väg dit så blev de rena. Och så återvänder en enda. Det står så här. 15 versen. Och en av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit botad och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Och denne var en samarit. Då svarade Jesus och sa, det blev inte alla 10 gjorda rena. Var är de 9? Fanns då ingen, bland dem ingen som vände tillbaka för att prisa Gud utom denne främling? Och han sa till honom, stå upp och gå dina färder. Din tro har frälst dig. Det var 10 stycken som blev friska, men det var bara en som blev frälst. Det var 10 stycken som knallade iväg för att visa sig för prästen, var bara en som hade tro. De andra 9 blev helade ändå. Därför att det var bara en som levde i självförglömmelse och Guds upptagenhet. De andra tyckte, nej, det är för jobbigt att gå tillbaka och tacka. Men han som blev frisk, han måste, och som levde i självförglömmelse och Guds upptagenhet, han måste till varje pris tillbaka och träffa den Jesus för att tillsammans med honom få prisa Fadern som hade gjort honom frisk. Med dig har det hänt något viktigare än att din kropp funkar några år till, säger Jesus. För du har blivit frälst. Halleluja. Låt oss så till sist läsa första Petrusbrevet, första kapitel. Där vi ska börja i 3 versen och läsa till och med 9. Lovad var det vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himlen är förvarat åt er. Ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er om ni också nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under allehanda prövningar. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blivit beprövat, detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesus Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, så tror ni dock på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Vi har fått ett hopp. Ett ovanskligt och obesmittat och härligt arv som är förvarat i himlen åt oss. Och därför vandrar vi i tro, det vill säga i trofasthet mot den Herre som har kallat oss. För att nå fram till det som vi hoppas och väntar på. Men under den vandringen råkar vi ut för svårigheter och lidande. Prövningar. Uff, vad ska sånt vara bra, säger vi. Jo. Lidandena är i och för sig en del av tillvarons tomhet och meningslöshet. Men om du vill, kan du låta lidandena i ditt liv få, så att säga, höja renhetsgraden i din tro. Det betyder inte att du blir säkrare och säkrare på allting, men att du blir stadigare och stadigare. Så att inte ens stora svårigheter, stora prövningar, stora lidanden kan få dig att överge den väg som Herren vill leda dig på. Du växer i Guds upptagenhet och självförglömmelse. I båda delarna. Det är så lätt gjort att vi vill bygga upp en tro som består i att vi växer i Guds upptagenhet men har självupptagenheten kvar. Det funkar ända tills dess det börjar gnissla i maskineriet. Ända tills prövningarna infinner sig. Då kraschar den sortens tro. Och då måste man förstå, jag hade kanske mycket mer självupptagenhet än vad jag visste. Som någon har sagt någon gång, gnäll inte över att det blåser motvind utan lär dig segla istället. Och här kommer vi alltså in i en process. Där olika prövningar infinner sig i våra liv. Och där vi kan ha 2 attityder i varje prövning. Det ena är attityden, varför tillåter du det här, Gud? Alternativt, vad är det för fel på mig eftersom det här inträffar? Den sortens frågor ökar alltid vårt avstånd till Gud. Så finns attityd nummer två. Gud, nu är det prövningar på gång. Nu vill jag verkligen kasta mig i armarna på dig. Inte hålla på och tjata och fråga vad är det för fel på mig eller vad är det för fel på dig. Utan nu bara kastar jag mig i armarna på dig, därför att nu är det prövningar på gång. Nu kommer jag med alla mina svagheter till nådens tro. För i det sammanhanget så växer vår självförglömmelse och vår gudsupptagenhet. Tron får en ökad renhetsgrad, säger Petrus. Och det är så djupt när den får det. Tro är att på ett sunt sätt leva i självförglömmelse och gudsupptagenhet. Frigjord från prestige. Frigjord ifrån egna vägar. Att gudsrelationen får forma vår personlighet och hela vårt liv.